Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är kommunstyrelsens ärendelista för semestersammanträdet. Och till saken hör att på grund av lite olika omständigheter så har det redan varit när vi pratar. Och då kan man kanske få höra lite utfall och sådär, för det vet vi ju annars inte. Vanligtvis inte. Med mig i studion har jag Mats Lindblom från Liberalerna som är insatt i ämnet. Och då hälsar jag dig först välkommen.
Mm, tack för det.
Och så säger jag punkt 1. Information om samordningsförbundet Östra Södertörn. Vilka är med i Östra Södertörnsförbundet?
Ja, det ska jag berätta. Sen ska jag säga att det här var inget semestersammanträde, men det var ett septembersammanträde i alla fall.
Ah, jag trodde att ni tog semester. Jaha, ja, ni arbetade alltså?
Vi arbetade faktiskt i tisdag, ja. så att det var inget semestersammanträde. Men första punkten var information om samordningsförbundet Östra Södertörn. Vad är det för någonting då? Ja, alltså det här samarbetet handlar om att stödja personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva egentligen. Och då är det ofta ganska många myndigheter och kommuner och sånt inblandat. Så att vi har ett samordningsförbund som heter Östra Södertörn mellan kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Vi samarbetar i många sådana här kommunalförbund, vi tre kommuner. Och i det här ingår också Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm då. Och vi fick då information i tisdags från samordningsförbundets chef då, Anna Alexius, som berättade om verksamheten. Och vi har ju ofta en sån här första punkt som handlar om något så här lite externt organ som vi inte dagligen kommer i kontakt med. Det är liksom en informations- och utbildningspunkt egentligen för kommunstyrelsens ledamöter.
Men utifrån ett kommuninvånarperspektiv, hur länge har ni hållit på med det här? Når ni något resultat? Vad är fördelarna?
Jag kan inte svara på hur länge det har funnits, men det har nog funnits så länge jag har varit aktiv i 10-12 år i alla fall, minst. Det kan ha varit mycket längre så. Och det är ju väldigt effektivt det här att ha ett samordningsförbund. Alltså just för att det är så många intressenter inblandade här, va? Försäkringskassa, Arbetsförmedling och flera kommuner. Så att det är rätt så effektiv verksamhet. De har rätt så bra, de får ett bra resultat också. Lyckas faktiskt få en stor del av de här personerna komma i försörjning eller delvis försörjning i alla fall.
Då hoppar jag till tvåan och det är ju den här standarden. Ja, den kommer väl med varje sammanträde. Kommundirektörens rapport september 19.
Mm, just det, den finns med på varje möte. Den här gången var den lite tunnare än normalt kanske. Men två saker kan nämnas då. Dels är det kommundirektörens uppdrag om att skapa ett tryggare Graningsringen då. Och där har han utsett en projektledare som är fritidsgårdschef Thomas Olsen då. Eller Olausen heter han. Som man kommer jobba med att samverka med civilsamhället i stort och Tyresö bostäder och andra aktörer uppe vid Graningsringen för att få det här till ett så tryggt område som vi vill ha. Att man kan vistas där och känna sig trygg helt enkelt.
Då får du vara snäll mot lyssnarna och förklara vad står begreppet civilsamhälle för?
Ja, det är olika föreningar. Alltså det kan vara allt från idrotts- och kulturföreningar till Röda Korset och nattvandrare och vad det kan vara. All typ av organiserad verksamhet som inte styrs av kommun och stat. Liksom.
Och, eller är det då kommersiella intressen?
Kommersiella, alltså, även kommersiella intressen är förvisso med det här projektet också. Men civilsamhället brukar man säga de ideella krafterna.
Ja. Och har ni satt igång eller är det på gång?
Vissa aktiviteter har startat också, men det mesta kanske fortfarande ligger framför oss egentligen. Ja.
Har man någon tidsplan?
Ja, det vågar jag inte svara på faktiskt, men det här kommer säkert löpa under ett par år. Alltså, det är ett långsiktigt arbete, så är det. Det andra jag tänkte nämna var också att vi startar igång arbetet nu med att ta fram ett strategiskt miljöprogram. Och det är alltså ett miljöprogram som hur kommunen ska jobba för att vi ska förbättra miljön och klimatsmarta åtgärder och allt vad det kan vara.
Okej.
Du tänkte byta punkt nu?
Ja.
Men jag tänkte vara kvar en gång till, för det vi brukar redovisa är också det här ekonomiska läget. Och vi har en ny resultatprognos för året. Det ser ut som att vi kommer göra ett överskott på hela 36,7 miljoner kronor i år. Och det är ju bra om man jämför med underskottet på 24 miljoner förra året då. Men vi ligger fortfarande 17 miljoner under budget, så vi hoppas ju på en förbättring här. Men tyvärr har det varit en liten försämring sen senaste prognosen. Och det underskott vi har kvar egentligen, till största del så härstammar det från ett område. Det är individ- och familjeomsorg. Och det här är ett område som gäckade oss även under förra mandatperioden då, där vi har ständiga underskott egentligen. Och där kommer vi med kommundirektörens hjälp göra ett särskilt arbete för att genomlysa den här verksamheten.
Då får du också för lyssnare tala om vad gör individ- och familjeomsorgen?
Ja, där ligger ju till exempel försörjningsstöd för människor som inte kan försörja sig fullt ut själva. Det gäller att ta hand om trasiga familjer där det finns kanske missbruksproblem eller alkoholproblem och sånt. Och jobbiga skilsmässosituationer var det kan vara där man behöver fixa bostad och sånt där till människor.
Ja.
Och människor som har hamnat i kläm helt enkelt.
Och skydda barn är det?
Skydda barn finns där också.
Ja.
Omhändertagare och sånt.
Ser man, alltså nu ska man försöka åtgärda det här så att man inte gör de här underskotten. Men alltså den långsiktiga bilden av det här, ökar det ständigt eller alltså går vi mot värre och värre samhälle? Det kanske är fel språkbruk, men du förstår vad jag menar.
Ja, uppenbart är det så att man lägger ju en budget varje år. Då hoppas ju förvaltningen att den ska hålla, va? Men det gör den inte. Så att på något sätt så underskattar man ju uppenbart problemets art här över tid. Och jag tror att den långsiktiga åtgärden är att jobba mycket mer med förebyggande insatser egentligen. Men även på kort sikt måste vi försöka hålla ner kostnader på något sätt. Det är inte så lätt det här, för det är...
Men det är väl lagbundet också?
Det är väldigt svårt och det är lagstyrt också.
Men flaggar du här med för lite skattehöjningar eller är det någon annan förvaltning som ska ha lite mindre pengar för att det ska gå ihop?
Nej, alltså vi vill ju lösa det här inom den ram som finns egentligen. Vi ser, om vi jämför med andra kommuner och tittar på de nyckeltal som finns, så borde den budget vi nu har lagt för individ och familj och så räcka till egentligen. De fick ju ett ganska rejält tillskott också från året då. Vi har ju helt andra nivåer på underskottet nu än vad vi hade tidigare. Under förra mandatperioden kunde det här underskottet ligga bortåt 60 miljoner. Nu har ju verksamheten har effektiviserats en del och vi har tillfört mer pengar, men vi är fortfarande inte i balans helt enkelt.
Vi håller tummarna. Får jag hoppa till trea nu?
Ja, just det.
Då heter den uppdrag om plan för förbättrat resultat för verksamheten inom arbetsmarknads- och socialsektorn.
Mm. Det rör egentligen precis det jag pratade om nu. Det här är det formella uppdraget till kommundirektören att se över resultatet, alltså ekonomin i verksamheten inom arbetsmarknads- och socialsektorn, där då individ- och familjeomsorg är ett verksamhetsområde. Och han har ju redan börjat arbetet egentligen, men här får han det formella uppdraget, ska vi säga.
Men om vi ser, den normala situationen är väl att det är den politiska nämnden, alltså det vi förut kallade socialnämnden, och nu har det delats upp på lite olika saker. Det är väl nämnden som har ett visst, eller har ansvaret att se till att det här funkar. Och nu tar kommundirektören över.
Mm. Ja, visst, han tar inte över, utan han, ska vi säga att han stödjer verksamheten i det här sammanhanget. Och det är ju så att alltså, varje nämnd har ju sitt eget ansvar, sin egna ansvarsområden. Men det är också så att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens finanser. Och här får ju då kommundirektören ett uppdrag från kommunstyrelsen. Just därför egentligen.
Okay.
Det är kommunstyrelsen som härigenom försöker ta vårt ansvar då. Mm.
Fyran.
Ja.
Förslag om skyfallsutredning för Tyresö kommun.
Ja, det här är en punkt som breddes i hållbarhetsutskottet då. Och förvaltningen har begärt den här utredningen. Man vill studera vad som händer om vi får såna här 100-årsregn eller 100-årsskyfall och sånt då. Och det är väldigt viktigt att veta det när man tar fram nya detaljplaner och så att man kan inte förhindra de här skyfallen, men man måste bygga på ett sätt så att man minimerar skador och kostnader då för när de här skyfallen väl inträffar då. Och det är lite ny lagstiftning kring det här också som kräver att man då tar hänsyn till det vi kallar för 100-årsregn, vilket är då mer omfattande än det vi kanske tidigare jobbade med, 50-årsregn och sånt där. Det är statistiska modeller för det här då. Och det man gör är att man tar fram en utredning som pekar på vilka geografiska områden i kommunen som är extra känsliga. Och då kan man ju då över tid planera åtgärder för att minimera skadorna eller leda bort vatten på ett effektivt sätt eller mellanlagra vad man kan göra.
Hur långt fram i tiden ligger det svaret på
själva utredningen?
Ja.
Den går nog hyfsat fort. Det kommer säkert under nästa år i alla fall. Det kan jag tänka mig. Men det som tar tid här det är att genomföra alla åtgärder som behövs. Alltså det, skulle man göra det optimalt så är det jättestora kostnader förstås. Men det gäller ju ändå att göra rätt när vi bygger nytt.
Ja, och det gäller ju som du pratade om tidigare att ha då den här miljöplanen eller strategiskt miljöarbete eller vad du kallar för lite
tidigare. Ja, precis. Det här är en väldigt speciell sak om just Skyfa. Det strategiska miljöprogrammet är ju mycket, mycket bredare egentligen.
Ja, men om man gör bra saker där så minskar ju riskerna.
Jo, det gör det ju förstås. Alltså, om vi lyckas bromsa klimatpåverkan förstås så minskar ju också Skyfas riskerna. Tyvärr rår vi inte över det själva, men vi ska dra vårt strå till stacken.
Ja, det är lite så jag menar. Det kan ju vara att det är någon annan som får nyttan av att det är mindre regn där om vi gör lite det. Ja. Den som lever får se. Jag hoppar till femman. Antagande av detaljplan strand 1:120 och del av tavlan 1. Tycker det står.
Tavlan 1, ja. Det är en sån här fastighetsbeteckning då.
Okay.
Det också. Det här är egentligen så att det är en privat fastighetsägare som vill stycka sin fastighet i två. Och det går att göra enligt gällande detaljplan nästan. Det fattas lite kvadratmeter för att det här ska funka egentligen då. Det finns ju regler för i varje område som är detaljplanerat hur minsta fastighetsstorlek och sådär va. Nu slumpar det sig så att den här fastigheten är granne med en kommunal fastighet. Där det finns lite mark som i princip är omöjligt att utnyttja. Så då har vi gjort så att vi överlåter en del av den marken, alltså säljer helt enkelt då, till den här privata fastighetsägaren. Och då möjliggör det en styckning. Så då kan vi få in en familj till här i en kommande villa. Så funkar det.
Får man nyfiken på vad får man när man säljer obrukbar mark?
Jag vet faktiskt, jag kollar inte upp det, jag läser att jag missar det, Leif, men
det. Jag tänkte så att det inte är någon sån här svågerpolitik att det är din brorsa.
Nej, men
som
det är väl win-win det här egentligen. Alltså att jag vet att det är en bergknalle där som ligger.
Det är i alla fall ingen Lindblom som man...
Nej, det tror jag inte. Jag har inte kollat efter honom. Det är nog ingen släkting, tror jag.
Okej. Sexan då.
Ja.
Ny granskning av detaljplan för tegelbruket etapp 11.
Just det. Det här är en lite långkörare här. Tegelbruket etapp 11, det är en av de här omvandlingsetapperna i Östra Tyresö. Uppdraget här, det inleddes egentligen redan i november 2014. Och det är det vanliga här, alltså det som tidigare var sommarstugor blir nu permanent boende. För så bor ju folk redan där säkert i stor omfattning. Men vi bygger ut kommunala servicen, det blir vägnät, kommunalt vatten och avlopp då. Vi har redan haft en granskning här som startade i maj i år och den är genomförd egentligen. Men sen så har det framkommit nya behov och det beror delvis på att det fanns vissa formella fel i handlingarna faktiskt. Och sen har det kommit ytterligare ny kunskap av geologisk karaktär som man måste ta hänsyn till. Så att vi kommer göra om granskningen helt enkelt.
Men kan du då för lyssnarna tala om... Alltså... Lite snabbt, kortfattat. Men det här är en granskning av detaljplan. Alltså vad är det de olika stegen?
Ja, de olika stegen, precis. När det gäller de här omvandlingsetapperna, det första man gör är att man kallar till samråd egentligen då. Ja, det allra första är egentligen att förvaltningen får ett uppdrag att överhuvudtaget göra jobbet då. Mm. Planuppdraget som säger då. Sen går man ut på samråd och det är första gången man har en formell kontakt med medborgarna, i det här fallet främst de som bor i området då.
De som berörs av
den här planen, antingen direkt eller indirekt. Ja. Att de är del av det här området eller gränsar till det på något sätt. Sen efter samråd får man in en massa synpunkter och sen så man tar även in synpunkter från länsstyrelsen och det kan vara olika företag och andra myndighetsorgan som ger synpunkter. Och så inarbetar man det i ett nytt reviderat förslag som ligger mycket närmare det vi egentligen vill göra då. Och det går man ut med på granskning då. Och då ska det hela vara klart. Och granskningen är det sista steget, då ska man hitta de sista småjusteringarna och sen så till slut så blir det då ett antagande som det heter i sista steget.
Och när gör man den som inte tycker om förslaget vill ju överklaga?
Det kan man göra då efter antagandet så kan man överklaga då. Mm. Och det kan man göra i flera steg också och det beror på om man får prövningstillstånd i högre instanser sen då.
Och det är väl en realitet, alltså överklaganden är inte ovanligt?
Nej, det är snarare en regel än undantag, i synnerhet med så här lite större planer som berör väldigt många människor. Och som några kanske uppfattas som lite kontroversiella. Så att de brukar överklagas på något sätt.
Då hoppar jag till sjuan. Mm. Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö.
Ja, det här är en mycket viktig sak faktiskt. Det kopplar ju också till de här omvandlingsetapperna. Alltså när vi genomför de här omvandlingsetapperna där ut kommunalt vatten och avlopp och bygger vägar då i Östra Tyresö så blir det en hel del schaktmassor helt enkelt att hantera av olika slag då. Och det kommer ju också från när vi bygger nytt som vi också har gjort i Östra Tyresö. Och vi håller också på att bygga om Tyresövägen då, bredda den med ett extra körfält. Allt det här genererar ett behov då att hantera massor på olika sätt då. Och det vill vi helst göra lokalt, och det är flera skäl till det. Dels så gynnar det miljön att vi inte håller på att köra tunga lastbilstransporter kors och tvärs över länet då, utan vi kan hålla avstånden korta här i Tyresö då. Och dessutom är det betydande ekonomiska fördelar att hantera det här lokalt. Det är ändå så att skulle vi hantera det här på något ställe långt bort från kommunen, då skulle kostnaderna öka, och då skulle också de här gatukostnaderna och VA-kostnaderna för de som behöver betala det här så blir högre. Va? Och vi ser ändå att de stiger ganska kraftigt ju längre österut vi kommer egentligen, så att det finns alla anledningar att hålla ner den kostnaden då. Men masshantering är ju ingenting som man helst vill ha liksom på sin egen bakgård, va? För det bullrar och stökar och dammar och det är transporter och så. Så att det här är ju väldigt kontroversiellt. Vi har ju haft diskussioner om var man kan hantera massor här. Det har ju diskuterats på att vi skulle kunna hantera massor på Storängen tidigare, men det har ju politiken ganska samfällt nu sagt nej till då. Så den möjligheten finns ju inte då. Vi har ju tidigare diskuterat det här med de som minns kalhygget och NCCs ambitionen att ha en stenkross där uppe. Det följer inte heller riktigt i god jord, kan jag lugnt säga. Så att det är svårt att veta hur man ska hantera det här egentligen då. Men den här strategin, den sätter egentligen ramarna. Det är liksom en ambition att hantera det här så lokalt som möjligt egentligen. För det finns mycket fördelar med det. Nu läser man strategin så får man inte reda på exakt vad som kommer att hända. För det är just en strategi. Men det kommer om ett par månader, eller kanske i oktober redan, så kommer en handlingsplan här för masshantering. Och då kommer vi vara mycket mer specifika med hur det här kommer gå till över tid.
Men om man då fyller det NCCs kalhygge med massor, så skulle man ju kunna skapa en alpin...
Ja, du känner för att bygga en slalombacke till.
Ja.
Ja. Ja, vi har ju haft den redan, men den är ju nedlagd tyvärr.
Jo, men du kan modernisera lite högre, lite brantare.
Ja, visst. Ja, men de här massorna är faktiskt, det är ett värde de här också. Så vi kommer inte bara lägga dem på hög, utan det är fråga om att sortera och återanvända. På det stora hela så blir det inte så mycket massor över, tror jag, utan de kommer att användas i byggnation på olika sätt.
Utan det är just när man tar hand om den som det är lite stökigt.
Ja, man måste mellanlagra och sortera och sålla allt vad man gör och krossa till viss mån. Och sen så används de igen.
Då tar jag och hoppar till åttan. Mm. Återrapportering av ordförandeuppdrag om båtlivet i Visvas.
Ja, just det. För ett par år sedan där, i maj 2017 då, så la dåvarande kommunstyrelseordföranden Fredrik Savestål, han la ett ordförandeuppdrag som syftade till att, som man uttrycker då, förverkliga översiktsplaner om att utveckla Visvas till en central plats för båtlivet i Tyresö. I översiktsplanen står det att Visvas är en viktig plats för båtlivet i Tyresö, och det är det ju verkligen, för det finns ju två riktigt stora båtklubbar där, va? Så det är många Tyresöbor som har en relation till någon av de klubbarna då. Och då fanns det ju en ambition liksom att se om man kunde på något sätt utveckla den här platsen. För det fanns ju ett antal behov som man behöver uppfylla i kommunen. Va? Dels så finns det ju ett allmänt tryck på att tillskapa flera båtplatser egentligen. Och så vet vi också det att vi har ju våra känsliga vatten då, alltså Kallfjärden och så, som inte har så stor genomströmning. Och där vill vi helst inte ha för mycket båtar då. Så det skulle kunna erbjuda ett alternativ då till Kallfjärden då. Sen är det nya miljötänk då, som att man ska förstås ha lantrintömning och båtbottentvätt istället för dessa miljöfarliga färger då. Och det måste hanteras på ett bra sätt. Det finns ju alltid behov av kommersiell service kanske kring båtar då. Och vi hade en tanke, minns jag då, när vi la det här uppdraget, att det finns ju en båtklubb som ligger i Åvaviken, där Åvaöringen huserar då, och att man skulle kunna flytta den kanske på något sätt. Det finns ytterligare behov av vinteruppläggningsplatser, alltid en bristvara. Och sen efterfrågar ju medborgarna också en allmän båtiläggningsramp egentligen i kommunen. Det finns väl inte så många sådana egentligen, om ens någon egentligen, utan man måste vara medlem i en klubb då. Så alla de här behoven då skulle vi se om vi kunde tillhandahålla på något sätt då. Nu har svaret kommit här från förvaltningen då. Man har ju haft dialog med ett otal intressenter här, förutom båtklubbarna så är det också Visvas byalag, alltså de som bor i närheten då. Och det är också stiftelsen Tyresta skogen, för det här ligger ju då, Visvas ligger ju i princip i naturreservatet då. Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har varit med här också, Stockholms stad som också äger mark i området. Och sammantaget kan man väl säga att det är inte riktigt möjligt att utveckla Rissfas till den här centrala platsen i båtlivet som vi hade någon vision om för ett par år sedan kanske då, för att det blir för mycket miljöpåverkan egentligen. Så att det man får göra det är att fokusera på de här grundläggande sakerna kring att vi ska ha liksom en bra miljöhantering av båtlivet, både lokalt där och hela kommunen. Och så vet man ju också att Trollbäckens båtsällskap har problem med läget egentligen. Man behöver bygga någon pir för att göra hamnen säker mot starka vindar då. Och det är väl det som egentligen är fokus nu för att gå i land med det.
Då kan du få en idé från mig, gratis. Den här masshanteringen vi alldeles nyss pratade om. Den kanske räcker till en pir, kanske räcker till mer uppställningsplatser på vintern om man dumpar det där.
Ja, jag tror att Länsstyrelsen är varken glad om vi dumpar de där massorna på land eller i havet, tror jag. Utan här får man då iaktta försiktighet när man gör de här åtgärderna faktiskt. Det ligger ju ändå i Tyresta naturreservat.
Okej. Man gör försök i alla fall.
Ja, precis. Men jag vet att de andra åtgärderna är på gång faktiskt. Och det driver ju båtklubben själv då, de här sakerna. Mm. Så att förhoppningsvis går de i land med det.
Nian. Mm. Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2020.
Ja, just det. Slottet där ägs ju av då stiftelsen Nordiska museet då. Eller ja, det är väl Nordiska museet, så har man en stiftelse som sköter det här va. Och man har ju inte riktigt pengar tillräckligt för att sköta slottsparken på det sätt som vi önskar i kommunen då. Ja, och lösningen på det här är att vi faktiskt ger ett driftsbidrag till Nordiska museet. Så man kan sköta om parken på ett rimligt sätt då. Och det är, vi ger 500 000 kronor, de har begärt lite mer, 580 000, men vi har landat att 500 000 borde vara tillräckligt här då. Och sen får vi se framöver hur länge det här behövs, om det är fortvarigt eller om det kan trappas ner eller så. Det beror lite på åtgärdernas karaktär. En del är ju ren drift, andra kanske är saker och ting som är mer engångskaraktär, va, som att plantera träd och sånt där.
Men man kan väl ändå säga så att det är en kär park för många Tyresöbor.
Ja,
så att,
visst,
och det är gratis att gå dit, så det är väl inte helt fel om vi hjälper till att det blir fint där.
Ja, visst är det så. Nu ger vi då 500 000 till Slottsparken. Vi ger ju också 250 000 till Tyresta naturreservat och nationalparksförvaltning som också behöver pengar för att sköta det området. Så att det kan ju vara vettigt med vissa såna här kommunala bidrag, men... Men det är klart, summan av dem, då blir ju miljoner va? Och vi har ju inte så gott om pengar egentligen.
Nej, man får prioritera.
Så får man göra.
Du, då tar vi 10. Revidering av kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag. Mm. Då får du först förklara för lyssnare, riktade statsbidrag.
Ja, just det. Staten ger ju vissa bidrag till kommunen egentligen. Vissa är väl allmänna, jag kan inte säga att jag har full koll på det här, men... Vissa är då riktade mot vissa verksamheter eller vissa åtgärder. Och för att få dem så måste man i många sammanhang då ansöka om att få dem och kanske också lägga en slant själv. Så att staten ger bidrag om man själv gör någon sorts motprestation då, i form av att satsa på ett område.
Och de riktade bidragen brukar väl också vara kopplade till en redovisning i efterhand. Hur har det gått?
Ja, de är kopplade till en redovisning och de kanske inte varar allt för länge heller. De kan ju vara tillfälliga eller kortsiktiga i alla fall. Så hur som helst så det finns en tendens att sådana här riktade statsbidrag blir fler och mer komplicerade. Så därför är det viktigt att kommunen har bra och effektiva rutiner för det, så man inte missar någonting eller överarbetar någonting då.
Och det blir återbetalningsskyldig?
Ja, det är ju inte heller bra. Nej, precis. Nej. Så att det gäller att hantera det på bästa och effektivaste sätt. Va? Och det finns en rutin från 2018 här, men ja, nu har vi en ny kommundirektör. Han har tittat på det här tillsammans med sin förvaltning och upptäckt att det går faktiskt att förenkla det här och effektivisera ett steg till. Va? Så att det är en effektiviseringsåtgärd inom kommunstyrelseförvaltningen egentligen. Vi kommer säkert se fler sådana här effektiviseringsåtgärder.
Då tar jag 11. Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Just det, vi har pratat om det här med GDPR tidigare. Ja. Och vi har haft just den här punkten om dataskyddsombud uppe tidigare på agendan. Och nya lagstiftningen kräver då att vi pekar ut en individ i kommunalorganisationen som dataskyddsombud. Då. Och tidigare har det varit en konsult som heter Ebba Ljungdahl som har haft den här rollen. Då. Men det var ett tillfälligt uppdrag för att vi hade för avsikt att rekrytera en person som då kallas för informationssäkerhetssamordnare. Och det har vi gjort nu, så att det blir en person som heter Johnny Knutas som börjar här, eller har börjat här egentligen, men får det här uppdraget från 1 oktober 2019. Och det måste beslutas då i kommunstyrelsen.
Och då ska man säga GDPR, det står väl ungefär, alltså det handlar om hur personuppgifter,
personuppgiftshantering överhuvudtaget,
så att inte det kommer uppgifter om individer på fel händer.
Precis, att personnummer ska man hantera varsamt och individuppgifter i största allmänhet.
Ja. Tolvan då, avsägelser och fyllnadsval till utskott och beredningen för medborgardialog och integration.
Just det. Ja, kommunstyrelsen har ju en beredning för medborgardialog och integration till exempel. Vi har också två stycken utskott, det är hållbarhetsutskottet och stadsbyggnadsutskottet. Jag har till och med ett tredje utskott faktiskt som heter kommunledningsutskottet när jag tänker efter då. Och de här val och ny omval till ledamöter och ersättare i de här utskotten och beredningen då, det sköts då av kommunstyrelsen. Och nu är det ett antal personer här, det är både från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som avsagt sig uppdrag och man väljer in nya och flyttar om lite grann. Så att...
Då tar jag 13. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen september 19.
Ja, det här är egentligen också en stående punkt. Det är inte alltid vi har någonting på det här, men det är så att kommunstyrelsen kan ju då delegera beslutanderätt till sina utskott eller till tjänstemän eller så. Och då beslutar ju de personerna i kommunstyrelsens ställe. Men då ska man redovisa de besluten formellt och det gör man då på kommunstyrelsen. Och i det här fallet är det ett beslut om att vi behövde ett ombud som företrädde kommunen i mark- och miljödomstolen för ett ärende som låg där.
Avslutningsvis då, 14, kommunstyrelsens meddelande september 19.
Här brukar det finnas lite smått och gott och gör den här gången också. Oftast är det här externa verksamheter från myndigheter och så som har, eller våra samordningsförbund på något sätt som har saker och ting som kommer upp på meddelanden här. Men nu finns det även interna grejer faktiskt. Och det jag skulle lyfta är att det har kommit lokalbehovsanalyser här från fyra av våra nämnder här. Både från kultur och fritid, barn och utbildning, det handlar om skola och förskola alltså. Äldre- och omsorgsnämnden, äldreboenden och så vidare. Och från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Och jag kan inte gå igenom det här i detalj, men man kan ju säga det att det finns ett väldigt stort lokalbehov här under åren som kommer som behöver uppfyllas. Och det kommer säkert att kräva en del investeringsmedel för att vi ska upprätthålla den nivå vi har på idrottsanläggningar och kulturanläggningar framöver. Vi växer ju befolkningen då. Och det gäller även för skolor och äldreboenden då.
Ja, så det är alltså, när du säger lokalbehov, så det handlar om inte personalen som jobbar i kommunen, utan det är mer lokaler för aktiviteter,
ja, just det.
Dagis och...
Det krävs säkert personal också, men det är inte det den här punkten handlar om. Det handlar det att, jag menar, vi blir fler invånare, vi behöver fler konstgräsplaner, idrottshallar och samlingslokaler och skolor också behöver vi bygga. Va? Med fler invånare så krävs det mera kommunala lokaler också. Det finns en annan sak som folk kanske är nyfikna på, det är det här med nyanlända. Då. Det finns en prognos här för 2020 som också är intressant. Och Migrationsverket prognostiserar då att vi kommer att ta emot 63 stycken som anvisas hit under 2020. Och då är vi nere på mindre än en tredjedel av de siffror vi hade för ett par, tre år sedan faktiskt.
Och när den stora strömmen kom.
Den stora strömmen kom, precis ja. Och sätta det här perspektivet då, så kommer det drygt 7100 då, till hela riket räknar man med. Vilket också är en mycket, mycket mindre siffra än tidigare.
Ja, men då hösten 15 var det väl närmare 150 000
som kom. Ja, precis så kan det ha varit.
Ja, det kan ju vara en indikator på att det är lite lugnare ute i världen. När flyktingströmmarna blir mindre.
Ja, kanske det också. Sitter de fast någon annanstans, flyktingarna? Så okay. Det har inte minskat på global nivå egentligen.
Alltså, nej, okej. Okay. Då Mats, då ber jag att få tacka för informationen. Och nu har vi... Ja, gett demokratin ett litet bidrag. Nu vet folk lite bättre vad som sker i kommunen. Tack så mycket.
Tack själv.
Ni har hört Mats Lindblom, Liberalerna, redogöra för dagordningen för kommunstyrelsens semester igen. September sammanträde. Ja, det var väl något freudianskt i det där. Tack för att ni lyssnade. Vi återkommer. Hej då!